When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Nim blir utsatt för ett sexuellt övergrepp av en klasskamrat på sin folkhögskola. När hon berättar för ansvarig rektor drabbar det henne själv på ett sätt hon aldrig kunnat föreställa sig. Ni lyssnar på Brottsofferpodden, avsnitt 34. Brottsoffret som skolan straffade, av Joakim Lindén Kastenbäck och producent Ellen Nilses. Det här är Nims berättelse.
Hej Nim!
Hej!
Hej, välkommen till Brottsofferpodden.
Tack så mycket.
Jag är jätteglad att ha dig här.
Tack.
Är du nervös?
Jag är lite så ofrivilligt nervös, höll jag på att säga, för att jag är så taggad på att prata om de här grejerna och sen kommer jag på att jag har PTSD från det här. Och det blir alltid en så intressant chock när man inser det.
Ja, jag undrar direkt, kanske någon som lyssnar också tänker, vad är då det här liksom?
Ja.
Kan vi bara göra om du berättar bara en liten snabb sammanfattning om vad det här är, så vi kör med en längre variationen under tiden här.
Ja, det är väl att jag gjorde som många ungdomar gör som vill ha någon sorts konstnärlig karriär, det är att man söker sig till en folkhögskola. Och de flesta folkhögskolor finns i Skåne. Ja, men jag hamnade där och så är det, oh, jättemysigt. Kor, typ. Fan, gräs, jättehärligt. Så bodde på internatet och sen så började träffa en... Eller jag blev kompis med en väldigt fin grabb där i klassen som sen så tvingade mig att runka av honom i en lektionssal efter lektionstid. Och det var väl egentligen det.
Du tycker att det är lite jobbigt att prata om där, och det förstår jag.
Alltså det är verkligen intressant, för jag tycker inte det egentligen, men sen så känner jag så kroppsliga reaktioner att det går bra, det gör det liksom, så jag kommer se till om jag behöver en paus. Och det är mest svårt att sammanfatta det här, för jag vill ju prata om det här, och jag pratar om det här väldigt mycket liksom. Jag vill ju att det ska höras, så
för jag tror också att det är viktigt att det hörs. Tror det. Nu är det ju så här att händelsen i sig är hemskt så här.
Ja.
Och det är ju jättetråkigt att säga att det händer ofta. Det händer fler än vad det ska behöva hända.
Ja.
Ingen som det händer ska behöva hända för. Så här. Men det blir också saker som händer efter det här med den här skolan.
Precis. Ja, precis. Och det är väl egentligen det som är mest intressant. För att, som du säger, alltså sånt här händer. Själva egentligen grejen, det som gjorde att det gick riktigt åt helvete med det här, det var ju att sen när jag vågade berätta för, alltså jag gick till rektorn, först gick jag till skolkuratorn och sa att det här hände, alltså gick dagen efter. Och hon var lite så här, jaha, anmäl typ till polisen. Jag bara, jaha, då hände det ändå, vilket så här, ja, men det här hände ändå i en lektionssal.
Uh-huh.
Av en klasskompis som jag umgicks då, alltså jag hade lektion i den här salen varje dag. Han var runt om mig, vi hade alltså 8 timmar om dagen. Han visste var jag bodde på internatet, bottenvåningen liksom. Jag berättade till slut för rektorn. Hade stöd då av liksom en annan klasskompis som var väldigt orolig och rädd för den här killen också. Märkte väldigt direkt att jag blev inte så tagen på allvar.
Ja, vad jobbigt.
Ja, det är lite, och det där, det är verkligen en upplevelse att liksom inse att oj, det här gick inte fram. Och vad som hände sen, det var ju att dagen efter så minns jag att mina lärare och rektorn, de ville prata med mig. Och jag var så här, okej, men det handlar väl om det här. Jättebra att det här kommer pratas om. Så. Och så sätter jag mig där och så säger de så här: ja, vi har insett att du är för psykiskt instabil för att gå den här utbildningen och vi vill att du slutar nu.
Psykiskt instabil?
Ja, det var ungefär det begreppet de använde. Det kan ha varit något så här, ja men det var nog psykiskt instabil faktiskt som det. Mm. Och det var det.
Ja, det var den korta variationen av det hela då.
Ja, men det var, jag minns, det var liksom det. Det var egentligen det första de sa. Och jag var så här, jaha, och så började jag så här, men okej, okay, men det här som händer, eller liksom, vad händer nu liksom? Och då sa de så här, nej men det handlar inte om det. Och jag sa, jaha, på vilket sätt handlar det inte? Tror ni att man liksom inte blir psykiskt instabil av att ha det här runt omkring sig dygnet runt? Och sen också att så här, ja, är det liksom, är det så här man gör? Borde ni inte liksom, är inte en skola skyldig till att så här, men kanske vill du prata, vi märker att du inte mår bra, vill du prata med skolkuratorn, vill du anpassa, alltså det är ändå folkhögskola har ju på något sätt ändå ett syfte att så här får man plugga på sina egna villkor.
Och de har ju vissa regler att förhålla sig till för att få en skola.
Ja, så kan man ju inte göra.
Men hur var det liksom när han tvingade dig att utföra den där sexuella, nu tänkte jag säga tjänsten, vad hemskt.
Ja.
Men tvingade dig att utföra den där sexuella handlingen. Ja. Så här, för det är, hur man kollar man krasst på så är det ju våldtäkt. Pratade du med någon direkt efter det hade hänt? Du sa att du gick till kuratorn dagen efter.
Ja, jag skrev väl till dem att så här, det här hände. Ja. Och sen bara, jag ska typ supa och gå och lägga mig. Ungefär så.
Och sen dagen efter.
Kom jag till lektionen som vanligt i den lektionssalen, han är där. Allt som vanligt. Men ja.
Hur var han mot dig då?
Samma som dagen innan, tror jag.
Alltså, helt kall. Där.
Ja, helt kall. Ingen såg mig inte. Men jag konfronterade honom. Det gjorde jag faktiskt. Det är en intressant situation i sig. För då hade jag då kanske en vecka senare insett att det här var ju ett sexuellt övergrepp.
Men var det någon annan i den där skolan som visste om det som hade hänt eller er relation?
Ja, det var väl 2 personer max.
Hur reagerade de eller vad sa de?
Ja, de hade ju märkt att han hade varit väldigt på mig. Och de var också rädda för den här killen. Eller hade fått så dåliga vibbar. Och de var väldigt fina mot mig. Det var ju bara 2 pers då. Så liksom, det var ju, och jag fattade ju också att det här var ju ett problem som sitter i skolan. Eller inte, själva problemet kanske inte sitter i skolan, men det är ju skolan som har makt över vad som händer.
Mm.
Vad det här leder till. Och de är skyldiga att jobba mot sexuella trakasserier.
Ja, självklart.
Alltså självklart. Jag var ju verkligen så här, men det här är ju rätt att göra. Alltså det är ju polisanmälan är ju en sak, ja. Men samtidigt, polisen kan inte göra någonting åt att jag går i samma klass som den här killen. Att jag är utsatt egentligen 24-7. För att jag bor där. Han vet var jag bor liksom. Och att han faktiskt har gett på andra än mig. Så det som händer liksom direkt när jag har pratat om vad den här snubben har gjort. Det är ju att, alltså sammanfattning, alltså de pratar ju bara om mig. Kan man ju lite sammanfatta det som att liksom, ja men du, men här, hit kommer du och hyperventilerar liksom. Ja, det är klart jag hyperventilerar, jag pratar om det här liksom. Mm. Alltså, och ja, men tog upp så att vi ser ju att du inte mår bra. Så här, ja, nej, det är klart jag inte gör.
Nej.
Och så. Jag tog också upp så gamla grejer att jag hade liksom gamla så i bagaget liksom. Vad ska man säga? Mentala liksom. Ja, problem. Alltså liksom så.
Men bad de om någon bevis eller så här, något liknande sånt?
Jag erbjöd och faktiskt skickade. Jag skickade så sms eller så här, konversationer mellan mig och förövaren där det var, han hade skrivit saker som att så här, Ja, men antingen så suger du av mig eller så gör du, så rör du mig inte alls.
Men
så.
De typ nonchalerade de där sms'en. De var mer brydda över att du hade så här, psykiskt mående i ditt bagage.
Mm-hmm.
Och mådde psykiskt dåligt nu.
Mm.
Så här, och de kunde inte koppla ihop två och två att behandlingen du hade fått av den här killen kanske gjorde det så mådde det dåligt.
Ja, men också att... För på ett sätt, alltså inte, jag vill inte säga att jag kan förstå det, vad de såg. Men om man tänker på, alltså jag ramlar in där på rektorns kontor. Alltså är skitnervös. Jag var så här, jag minns att jag bara, kan vi snälla dra ner draperierna? För jag, alltså om han ser, nu var inte ens han på skolan, men om han på något sätt får reda på att jag är här. Ja men, det är väl klart att det är märkligt liksom. Ja, ramlar in där och liksom... berätta någonting som skulle ha hänt över liksom två månader och det är ganska mycket att ta in. Alltså det är det.
Ja, det är klart.
Ja, om man ska lite så.
Alltså var de typ, de blev ju ganska direkt rädda att deras anseende kunde bli, det här ser inte bra ut för skolan.
Ja, ja. Alltså som sagt, jag har ingen aning. Ja. Jag har ingen aning hur, vad som hände, alltså vad som liksom...
Hör sig går i deras huvud.
Nej, verkligen. Och det här, alltså vi har ju ändå, människorna har ju på något sätt en tendens att så här, det är obekväma, det vill vi inte ha i vår, alltså det vill vi inte dela med.
Nej, ja, men alltså jag tycker i ens privatliv så, liksom, så här, ja. Så, men alltså det där är deras yrkesliv.
Ja, men precis, ja. Det, ja, det är ju inte, jag, alltså det är ingenting i det som är liksom, som gör det accepterande. Mm. Det är mest att jag har liksom, jag läser nu socialpsykologi på högskolenivå och det tror jag är ganska... har att göra med det jag var med om, för att jag liksom så här, jag blev väldigt intresserad om hur kan man alltså i sin yrkesroll, hur kan man agera så här, och liksom ändå, alltså de var ju 100% övertygade om att de agerade rätt, och det syns även i dokumenten som vi kanske senare kommer till.
Men då sitter du där, pratar om det här, och du går därifrån med en känsla som kanske inte var så superbra, antar jag.
Och det är väl där egentligen som jag blir så här, men herregud, det här är ju helt vrickat. Jag vet att jag kommer inte, för det första, få något stöd. Jag kommer inte få någon som helst förändring. Jag kommer inte påverka på något sätt genom så auktoriteter på skolan. För jag, alltså, jag gör inte det här för min skull. Alltså det är ju skitjobbigt liksom. Det är mycket, mycket enklare och skönare att bara dela med det. Eller så här, eller liksom undvika, bara så här, få min utbildning klar. Ignorera så gott jag kan och sen få jättesvåra traumabesvär. Alltså det är ju på ett sätt liksom, alltså så.
Också så här, fight or flight.
Ja, men lite. Och så, men jag var lite, men jag kan inte låta det här bara, för att liksom, men det här handlar ju inte bara om mig. Så jag var så här, men om inte jag kan påverka genom auktoriteter, då finns det ju egentligen bara ett alternativ. Jag visste ju också att de vill få ut mig ur den här skolan.
Påpekade, sa de, var de nudda på det ämnet när du...
de var ju så här, nej men alltså du är psykiskt stabil, vi tycker inte du ska gå den här linjen, hejdå. Alltså ungefär, eller så här, de la väl fram det som så här, vi föreslår att du... och jag minns att jag bara, vänta. För säger ni seriöst nu att ni vill att jag går och packar väskorna? Och de bara, ja. Och sen så bara, ja, fast mer, vi vill att du överväger att, och man bara, fast... ja, ni vill ju att jag ska dra liksom så, utan helt så här något samtal om det här, riktigt så ordentligt samtal om det här innan. Men det jag gör då när jag är klar med det möte, det är att jag fixar ett möte i min klass. Och det här är egentligen det, jag är väldigt så i efterhand liksom, men får jag säga, jag är imponerad av mig själv att jag ändå gjorde det här, för det här är ganska, det är lite rätt radikalt, eller vad man ska säga, men jag liksom, ja men, jag måste ju göra någonting. Och så säger jag till min klass, men imorgon så samlas vi här och så ska jag ha ett möte med er. Samlar hela klassen, förutom då den här killen som var tillfälligt avstängd, 10-15 personer sitter på stolar, och så säger jag så här, hej, välkomna. Nu ska jag droppa en bomb. Och så börjar jag liksom. Det här har hänt under de senaste veckorna. Den här killen som ni träffar varje dag som går i er klass, han har haft sex med mig mot min vilja. Och jag säger det liksom, de här har då ingen aning. Jag minns att jag sa förut att en annan klasskompis vet om det här, men det var inte, det var lite fel formulering, det var en annan klass, okay. Men ändå väldigt så närvarande. Men de här, alltså, ingen aning alls. Och jag minns, jag hade inte på något sätt funderat på konsekvenserna, och jag bara, men det här måste ju bli sagt. Alltså, och jag minns att, och jag var väldigt tydlig med att så här, mitt syfte är inte att på något sätt samla ihop er till en revolution. Övertyga er att liksom slåss för mig eller någonting. Jag var bara så här, jag måste få säga det här högt. Det är bara det jag vill. Jag vill att ni vet om, för att jag har, och det var jag väldigt, jag vet skolans, att skolans auktoriteter som ni ändå står under, som har makt över er, de vill att jag är tyst. De vill att en sån här sak tystas ner, och jag vet det. Så, för jag testade, jag provade där först, det funkar inte. Det här är liksom det enda jag har kvar.
Hade du bestämt här och då hur du skulle göra med skolan?
Nej, jag var helt så här, ingenting spelar roll längre. Jag har inget att förlora. Men jag förväntade mig inte att jag skulle bli permanent avstängd en timme efter det mötet. Men jag är väldigt så tydlig med att, nej, men det, alltså, det här är ingen uppmaning. Det jag vill bara att ni vet om. Så att jag vill inte, alltså, det här ska inte tyst, det ska inte vara tyst om det här. Ni måste få veta.
Hur reagerade de?
Jättedåligt. Blev jättearga.
Alltså, mot dig eller mot honom?
Mot mig.
Mot dig?
Mm. Ungefär halva, andra halvan satt ju tyst. Helt tysta. Men det var väldigt mycket så att, vad fan håller du på med? Som liksom pratar om honom bakom hans rygg, typ. Det var mycket sånt att så här, ja, men han är inte här, men ta det med lärarna. Jag bara, jag har tagit det med lärarna. Polisanmäl, och man, alltså, det är inte samma, alltså, det kommer jag göra också, men det är inte samma sak. Och väldigt sådär, jag tycker ganska relevant, och också som jag insett i efterhand, varenda övertalande handlade om mig. Också igen, det handlar om mig plötsligt. Att, men varför gör du så här? Vad är, alltså, vi kommer inte, vi vill inte ta sida ungefär. Jätte, jag tycker, märkliga uttalanden liksom, det här är ju inte.
Det kan vara jobbigt för människor att ta sida.
Å ena sidan, jag har inte uppmanat dem överhuvudtaget att ta någon sida eller någon kamp. Å andra sidan, ni måste ta sida. Det sa jag inte till dem, men jag var så här efter den. Att man måste ta sida en sån här sak. Mm. Det måste man göra, för om man inte tar sida, alltså, det gynnar förövaren.
Ja,
att vara tyst. Och det, alltså, när de sa så här, men vi tar inte sida, det gjorde de ju. För det de gjorde när mötet var avslutat var att de gick direkt till lärarna och berättade att jag hade gjort det här. Vilket gynnar vem då? Jo, men skolan, ja. Förövaren.
Och det gynnar då att du skulle vara psykiskt instabil, eller? I deras huvud?
Ja, ja. Det stod ju i avstängningsbrevet som då lades fram på bordet en timme efter. Jag är väldigt, väldigt så nära i tid till det här mötet. Och då var det ju väldigt intressant så att de fortfarande hävdade, men det här har ingenting med det här påstådda övergreppet att göra, ingenting med det här. Det är att du är psykiskt instabil. Man bara, jaha, varför? Men varför då? Varför då sker den här avstängningen en timme efter det här mötet, 2 dagar efter att jag har berättat? Jag mådde ju jättedåligt.
Ja,
jag var ju inte, alltså, det var ju inte bara så att jag gjorde någon sorts feministisk statement av det här. Det var ju, alltså, jag var ju utsatt. Det var ju skit.
Alltså, jag måste fråga dig, Nim, var det någon i klassen som i alla fall typ kom och prata på ett sunt sätt till dig?
Mm.
Så här?
Det där är ju också, det där är ju väldigt intressant du tar upp. Det var några i klassen som kom i efterhand. De hade inte sagt, antingen hade de varit helt tyst eller så hade de inte sagt någonting i det här mötet. Och som sen kom i efterhand. Och faktiskt var väldigt ledsna. Jag minns att det var några som grät till och med. Och bara, det här är ju jättehemskt. Och vi ska verkligen göra allt för att det här, för att han inte ska få utrymme.
Den här killen, hör han av sig någonting? Efter när han kom
tillbaka? Ja. Nej, inte alls. Men det var ju verkligen intressant sen att tiden gick och det blev Alltså det blev tyst.
Men hade du gjort en polisanmälan här och du väntade på, hade du gjort en anmälan till något skolverk? Jag vet inte exakt hur det funkar.
Jag höll på med det. Det här hade, alltså vi snackade ju typ någon vecka, några dagar okay. efter. Och då var jag ju mest uppe i så här, hitta en ny sysselsättning mycket. Och det var ju då, jag drog till Umeå från ingenstans. Men det där är ju egentligen det jag på något sätt reagerat. Jag vill nästan säga mest på i hela det här, det är ju den här tystnaden. Det var ju på något sätt en enorm, enorm stressfaktor. För då var alla de här människorna väldigt, väldigt inblandade i mitt trauma. Och hade visat stöd som de inte höll. Man är ganska beroende av stöd när man har varit med om sånt här. Och jag var ju helt stressad över att den här skolan överhuvudtaget existerar, får finnas. Så jag vaknade ju varje morgon och var så här stress, ringa och så här, hur är ni okej? Vad har hänt idag? Är ni okej? Har han gjort någonting? Vad ska jag göra? Behöver ni någon? Alltså...
Hur är de här vännerna du ringde och kollade hur allt var? Hur var de mot dig?
Ja, men alltså det var ju fina vänner samtidigt som... Alltså så, jag uppskattar, det gör jag verkligen. För att jag känner liksom inte att jag vill säga, åh, men varför gör ni ingenting? För jag fattar varför folk inte gör någonting, och jag ändå stöttar det. Alltså jag har ju på något sätt ändå visat att om man höjer rösten på den här skolan så blir man avstängd. Men...
Du snackar med dem, de svarar, men sen det händer inget med tiden.
Nej, jag minns att de ändå så här, de tar ju... Jag märker att de blir väldigt måna, kanske omedvetet måna över sin egen trygghet.
Ja, jag förstår.
För att hela situationen var ju skrämmande och det var ju väldigt tydligt att om man inte höjde sin röst så skulle allt bli bra. Då skulle man... Alltså så.
Ja, det kan jag förstå också för sig. Så här... Att stoppa huvudet i sanden eller blunda för att bara gå vidare så man själv slipper drabbas av grejer.
Jo, det är... Ja, på ett sätt absolut. Alltså, jag menade väl mer lite så här skydda sig själv som i liksom... Alltså, man är så jävla rädd.
Men alltså, du pratar också om att du började göra en anmälan mot Skolverket.
Precis,
och du skulle göra en polisanmälan. Hur gick den till och hur gick den processen? Hur går den processen?
Det där är ju en väldigt en viktig grej att ta upp för att det finns inte så många ställen att anmäla till. Det här, alltså folkhögskolan är inte så himla skyddad. Eller det är en väldigt fri verksamhet där det är väldigt så. Alltså den är ju lite som en friskola liksom.
I de typ acceptera dess regel eller dra.
Och så att de har ändå, som på alla friskolor, alltså de har ganska mycket så egen... sitt egna lilla samhälle, sina egna normer och regler, sin egen upprättning eller någonting sånt.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag tänker på den här boken Ondskan med Jan Guillou.
Fy fan obehaglig den är. Jag läste den och den är så hemsk.
Ja, verkligen, verkligen. Det är verkligen ett eget litet samhälle.
Ja, men det blir ju väldigt naturligt så. Alltså, och det tror jag också är, det var någon psykolog tror jag som sa det med att inte det är också enklare då att bli manipulerad när man är så. Alltså, som jag sa i början, alltså liten by eller ort eller vad fan det var. Och så här, skånsk landsbygd, fanns kor. Alltså det fanns ju, enda människorna man träffade varje dag var ju typ kassörerna på ICA och klasskompisar och lärare. Alltså det var ju där man var, bodde på skolan. Och, alltså man är ganska så liksom isolerad.
Ja, jag förstår det. Visst väl någon tjusning är det också så länge allting är sunt och
ja, men det är ju ett, alltså ja. Det är ju ett ideal. Alltså det är det ju liksom.
Hur går det vidare nu med polisen, Skolverket och allt där?
Folkbildningsrådet som egentligen det är lite som Skolverket fast för folkhögskolor typ.
Okay.
eller så liksom skolinspektionen snarare, fast folkhögskola. Och det är egentligen det främsta om man så är utsatt för någonting sånt här där man har i en folkhögskola varit här, men det här som händer går inte riktigt hand i hand med reglerna. Och det man gör då, det är att man då först och främst skriver liksom vad som har hänt till styrelsen på skolan. Och sen, om man inte är nöjd med styrelsens svar, så ska man vända sig till FSR.
Ja, okej. Hur kände du att du skulle skriva till styrelsen först?
Alltså, jag var ju livrädd, men det var ju, och jag visste ju att det här är ju inte... Och jag hade de här kontakterna, vad jag hade pratat med innan, var ju så här, ja men alltså, prata med FSR, för det här, det kommer ju inte tjäna till någonting. Alltså att styrelsen, för att här, alltså vi insåg också ganska snabbt att rektorn sitter i styrelsen. Så det här kommer ju bara bli jättejobbigt för mig. Och det blev det, för FSR var väldigt så här, nej men det ska gå till så här, liksom. Det blir en myndighet som alla andra, liksom. Så jag slänger ihop då 10 sidor. Försökte vara så sammanfattad jag kunde. I december fick jag iväg det. Får svar från styrelsen i februari. Då hade ganska lång tid gått. Svaret jag fick från dem var något av det värsta jag varit med om i hela den här händelsen. Att det blev så extra obehagligt när det var auktoriteter jag aldrig hade träffat. Som skriver saker om mig. Som är, alltså det är ingenting överhuvudtaget som bemöter vad jag har skrivit i min anmälan. Det är egentligen fortsätter bara på vad rektorn babblade om. Och det var liksom, rektorn, alltså det hon sa har jag inte pratat så mycket om. Det var ju egentligen att, alltså, hon slängde ljus i. Alltså, ska vi snacka psykiskt instabil? Hon bara rantade om... Bara, alltså det var ju samma käbbel, höll jag på att säga. Alltså det var ju samma sak. Och då hade ändå FSR, var ju FSR som sa åt mig att, nej men du ska, skolan, styrelsen måste ju kolla på det här. Och nej men de skrev saker som, nu minns jag inte exakt, men jag mådde väldigt, väldigt dåligt av det de skrev. Men det var ju speciellt det att de hade ju inte bemött någonting av vad jag skrev under de här 10 sidorna. Alltså jag hade inte blivit bemött överhuvudtaget. Och att de en gick på mig. Det handlade bara om mig. Och det var saker som, alltså, saker som jag inte hade sagt. Som inte hade hänt. Mm. Till exempel.
Men drog du vidare till SFR sen?
Ja, det gjorde jag ju då. Ja. Och sånt här tar ju tid också. För att jag blev så himla sänkt av det här. Alltså så. Så FSR utredde det här i maj. Vad FSR gör, det här är ju väldigt viktigt, för att FSR kan inte liksom, de har inte makten att så här ändra, utan de ger rekommendationer till skolan. De skriver att vi rekommenderar er att följa era regler, minns jag var en mening i vad de kom fram till. Det är ganska vagt.
Ja, det är det verkligen.
Ja, så det var egentligen inte mer än det, så... Jag kände mig lite lurad att jag så här, för där hade jag ändå lagt, jag hade lagt väldigt mycket i det här. Väldigt mycket energi. Jag hade ju också fått ännu mer underlag från skolan då, som rektorn hade satt ihop, som var några sidor. För jag hade skrivit i min anmälan till styrelsen, så hade jag gjort en tidslinje. Det hade förtydligat så här, men här händer den här grejen, här händer den här grejen. Och då sen senare så kom rektorn och kontrade med en egen tidslinje.
Ja.
Med saker som inte hade hänt överhuvudet. Alltså det var verkligen så här. De menade att jag hade varit något respektlös mot skolan så här, på en dag som jag inte ens hade varit där. Då hade jag varit i Stockholm. Alltså jag inte ens var där. Jag bara, alltså, och det är ju någon, jag skrattar ju nu, och det gör jag ju. Det är ju en försvarsmekanism. Alltså det är ju fruktansvärt.
Ja, där.
Plötsligt så handlade det ju väldigt mycket om så här, elever som mår dåligt, i och med att skolan hade så himla mycket förhöjt den bilden. Så det var väldigt, jag såg det i FSRs utredning, det var inte så mycket om sexuellt övergrepp. Utan det var, hur ska en skola bemöta någon som mår dåligt? Som plötsligt så här, jag mår dåligt, det är klart jag mår dåligt, men det var ju verkligen inte...
Alltså, varför mår du dåligt då liksom?
Ja, precis. Jag blev väldigt besviken på den här grejen. Alltså inte besviken direkt på FSR, men på att det här är egentligen det enda jag kan göra. Alltså det, jag har mejlat typ diskrimineringsombudsmannen, och jag vet inte riktigt. De sa, ja, vi ska utreda det här, sen har jag inte hört något mer. Jag har inte fått någon uppmärksamhet i liksom mainstream media om det här. Jag hörde till typ alla tidningar jag kan komma på.
Vad skulle du helst vilja få ut av det?
Ja, men alltså den här skolan måste ju få skit för det här ungefär. Och med skit menar jag ju liksom att i och med att det här är en, alltså en friskola som de tystade ner det här väldigt, väldigt skickligt måste man ändå säga. Och väldigt så bytte vi experter på att byta fokus.
Nästan så att de har gjort det här förut.
Ja, men precis, precis. Så, och i och med att det här, att de har sån liksom makt över det här, så gäller det ju att det är ju alltså det är tillgång och efterfrågan som det handlar om egentligen. Alltså det handlar om att människor ska sluta söka dit helt enkelt. Mm. Så att de, alltså det handlar om att de pengar. Får ett dåligt tryck. Ja, men det gör ju det liksom. För det är det som kommer tvinga dem att förändra sig. Det är inget annat. Alltså det är ju så det ser ut. Och det där du sa om att ja, de har gjort det här förut. Ja, det har de.
De har gjort det.
Jag, inte exakt kanske, men jag blev publicerad på Tänkvärt om det här. Och vad som hände då, som jag inte alls förväntade mig, alltså, det var att jag fick så många meddelanden om att säga hej, det här var jag med om på den här folkhögskolan. Och en, alltså, flera stycken som alltså, skrev så här, hej, gäller det den här skolan? Jag bara, ja. De bara, händer det, är det den här linjen? Jag bara, ja. De bara, ja, vill du höra någonting mer?
Ja, du ser.
Alltså människor som, alltså, och det var jag faktiskt inte, alltså jag visste ju, jag var ju lite så här, men det här händer säkert. Det här måste ju uppmärksammas. Men, att det
men känner du någon så här, det är fel att säga glädje att andra har blivit utsatt om samma sak, men, alltså, men känns det ändå som att du inte är ensam om det här?
Ja.
Liksom?
Ja.
Alltså, det blir ändå viktigare att gå vidare med det.
På ett sätt, ja, men samtidigt det visste jag redan. Alltså jag visste det. Jag märkte ju att så här, de var ju vana med att göra det här. Det var ju väldigt tydligt, alltså inte specifikt kanske i sån här situation, men just de har en sop under mattan retorik. Och det blev väldigt, väldigt tydligt. Det var ju, jag har ju en hel lista på människor som har, som jag har liksom, ja, samma upplevelse eller liknande upplevelse. Och som just inte direkt handlar om kanske sexuella övergrepp, men som handlar om just den här sopa under. Man hade allt från så här mobbning till liksom att de bryter från med andra regler de har, alltså mycket så.
Jag måste också fråga om, gjorde du en polisanmälan mot killen?
Just det, ja. Den lades ner för några veckor sedan. Fast jag ska överklaga, men det är inte så stora odds faktiskt.
Gjorde de förhör med honom eller?
Ja. Det har tagit väldigt lång tid faktiskt. Jag har haft en fantastisk så målsägandebiträde i det här faktiskt. Och som stärkte att så här, men det här tar ovanligt lång tid.
Mm.
Det brukar ju ta tid, men så här ett år, det är inte, det var lite snack om så här, ja men corona, ja men du vet. Så jag förhördes i januari. Han förhördes i somras.
Han tog på månader.
Ja, det tog några månader kan man säga. Bytte vad heter det, ansvarig för utredningen, byttes tror jag 5 gånger och det var väldigt så utdraget. Jag visste inte riktigt vad det var som behövdes av mig och vad som liksom, vad det är som gällde här, vad är det för bevis de vill ha, vad är det liksom.
Det ska inte du behöva veta egentligen, det är de som ska meddela dig det liksom.
Mm. Men jag var ju ganska beredd på att det skulle läggas ner. Men jag hade samtidigt liksom hade man ju hoppat att säga, men samtyckeslagen, alltså det. Så vi får väl, ja, det är ju nedlagt, men det, liksom det är inte, alltså nedlagt betyder egentligen att de säger att nej, men det här kan inte göras sen.
Det går inte att bevisa, typ, säger de.
Nej. Ja. Och så målsägaren beträdde helt fantastiskt som så här, ja men okej. Vi måste få reda på vad han har sagt, vad det är vi ska peka på, vad vi ska, och sen så liksom hitta bevis över det. Det har varit väldigt svårt att hitta bevis, inte det att de är svåra att liksom nå, utan för att jag måste scrolla igenom messenger-konversationer och mera som är en del av min posttraumatiska stress.
Jobbet
då måste man
saker.
Ju liksom, ja, det är väldigt mycket energi som man skulle kunna lägga på saker som faktiskt ger en glädje i livet, men som man måste lägga på det.
Mm. Jag måste bara, om vi sammanfattar det här lite, så är det ju skolan, klasskompisar, polisen och det här, Skolverket heter det inte SF, de som har annan friskolor. Det är ganska många så här, men det är väldigt mycket som inte har blivit som det skulle ha blivit kanske.
Mm. Media vill jag lägga till i den listan också. Jag har pratat med Uppdrag granskning, jag har pratat med SVT, alltså inte bara en gång utan flera gånger. Som har sagt, men vi ska göra någonting om det här och sen har det varit tyst. Så de vill jag lägga till i listan också.
Ja, jag förstår. Alltså, hur är din tillit till samhället?
Om man ska säga. Den är låg. Den är låg. Oj, oj, oj.
Ja, för det är inte direkt på att det blir bättre när, även om du ser att du hade misstankar på att det läggs ner, så har man blivit utsatt så vill man i alla fall det ska bli någonting. Så här.
Mm. Och sen, jag ska inte förminska liksom tänkvärt, eller dig, eller, alltså, det här är ju helt fantastiskt. Det kommer ju nya saker. Ja. Det har ju, alltså, allting, man kan ju inte fokusera på allting liksom samtidigt, och jag vet inte om skolan och så det här.
Jag måste liksom bara flika in en annan grej som är, när vi satt där innan och pratade så var det väldigt tydligt att du gör inte det här för att du vill hamna i en offerroll. Så
ja.
Du gör det här för att du vill belysa ett stort problem som finns på friskolan. Och det är ju, jag vill bara få med det också liksom, så att man förstår vad du vill att fokuset ska läggas.
Ja, mycket på så här systemet och lite så här, det här är ju också, eller det kanske är mest jag som har haft så här mina psykologiska analyser på det här, socialpsykologiska analyser på det här, men jag har ju lärt mig väldigt mycket om människans reaktioner i olika liksom jobbiga situationer, människans motivation till handling. Men alltså skillnaden mellan att tycka någonting, känna någonting och att faktiskt göra någonting.
Mm.
Den är stor.
Ja, den är jättestor. Mm. Jättestor. Mm. Så här. Och vi agerar ju och reagerar ju på väldigt olika och anmärkningsvärda sätt. Så ibland, även fast vissa saker känns lätt, så kan det vara väldigt svårt ibland. Så här. Framförallt när vi ska göra mot en grupp och blir rädda att vi ska bedöma eller hamna utanför där. Kan det kanske vara lättare ibland att blunda. Så här, och,
men det är klart,
och det är ju tråkigt. Det är väldigt tråkigt.
Det är så vi funkar också.
Ja,
och vad leder det till, kan man tänka där?
Att det får fortsätta som det gör oftast.
Mm.
Men om vi leker med tanken att det är, vi ser den här rektorn som sitter framför dig nu. Vad skulle du vilja sagt till den? Eller henne? Så här, vad skulle du vilja säga? Eller det kanske inte är där vi vill lägga fokuset.
Ja, det är nog mest att jag har ju genom hela det här samtalet försökt ändå ha en distans.
Aha,
för att annars så kommer jag, alltså det kommer inte bli bra. Det kommer bli jobbigt. Jag har ingen aning om vad jag skulle. Eller så här, jag har ju, det är ju väldigt, väldigt bra fråga det där. Och svaret är egentligen att det inte är relevant.
Nej, jag fattar.
Vad man säger till. Utan det är en stor och komplex grej det här.
Ja, verkligen. Vi pratade lite om förlåtelse innan.
Så här, ja, just det.
Ja, så här, om jag säger ordet förlåtelse, vad säger du då?
Ja, min spontana reaktion är väl så här, nej, jag har inte tid. Jag är inte klar med den här situationen. Jag kan jobba med det där sen.
Ja. Tror du att det är viktigt att kunna förlåta eller att inte förlåta? Eller tror du att det är så här, det spelar kanske inte, nu är det här så mycket större än NIM. Det är jättemycket större än dig faktiskt.
Ja, men det, ja.
Så att då kanske inte ens förlåtelse hör inte till. Jag hör kanske inte till det.
Men samtidigt, det handlar ju om mig också. Det gör det såklart. Det är väl, förlåtelse är ju verkligen, jag vill nästan lite säga klyscha. När man kommer till såna här saker man har varit med om och sånt. Och jag vet ju att man måste göra det. Jag vet ju det. Och så här,
man måste faktiskt ingenting.
Ja, nej, men liksom så här, det är väl vad alla psykologer säger och sånt där. Jag hade en psykolog i våras som var så här, ja, alltså vi skulle kunna dyka in i det här traumat så att du får liksom frid i dig själv. Men nu håller du håller på heltid med anmälningar och liksom, vad heter det, att snacka om det du håller på med. Snacka med tidningar och allting. Alltså det låter bra att du får jobba med det här. Det är en del av liksom processen. Ja. Och sen kan vi ta det där med förlåtelse.
Det låter väl sunt.
Jag var väldigt glad att hon lät mig liksom jobba med det där. Eller liksom så här, vara lite provocerande och upprorisk. Så länge jag orkar.
Hur ser du på framtiden då? Har du fortfarande teaterdrömmar?
Det har jag. Det har jag alltså. De är väl lite deppigare än de var. Det här var den första bildningen inom det som jag ändå kom in i. Och jag hade höga drömmar om den här utbildningen. Jag hade planer för flera år. Och så gick det som det gick. Det var ju inte så bra början. Vad säger det om kanske, säger det om den här branschen kanske? Eller vad säger det? Det vet jag inte, det är ju inte. Men man blir inte så sugen på att fortsätta.
Nej, jag förstår.
Och det saknas i mig, för att jag vill ju. Och sen hamnade jag på ett program på Umeå universitet som jag älskar. Så, men man har som ett hål, alltså det saknas. Och åren går, jag är fortfarande ganska ung, det vet jag ju, men liksom man kan ta studielån hur länge som helst, och du vet, jag känner ju, alltså det här togs ju ifrån mig. Och det är en stor sorg faktiskt, nu är jag ju lite personlig så.
Det kanske blir så, om jag får se in i framtiden när du väl får en avslutning. På det här, om du får ett avslut liksom, att det kanske blir någon rätsida, någon rättvisa, något bokslut kanske. Ja. Och kanske du känner på något sätt att du kanske kan tänka på teater utan att tänka på den här folkhögskolan.
Ja, jo.
Kanske.
Ja, men för nu är det ju så här, skulle jag sätta mig i en teatersal nu så skulle jag ju bara få en flashback. Ja, alltså det är ju så.
Nej, det kommer säkert. Men du ser ju ändå ljus på framtiden. Du sa att du pluggar nu så där på ställer du älskar.
Mm.
Så hur ser du på framtiden?
Alltså jag har ingen aning. Det är ju deppigt åt sina håll. Här har jag ju visat en kanske så energisk sida av mig. Men man blir lite deppig. Alltså, om man säger så. Och PTSD i vardagen är ett heltidsjobb. Det är ett dygnet runt jobb. Som sänker en ganska mycket. Och sänker då automatiskt även framtidssyn på framtiden. Och så det, oftast så har jag väl lite så här, ja men det är inte riktigt läge att tänka på det nu.
Nej.
Och så finns det också den här samhällsklyschan. Att så här, jo men det mörka kan man göra till konst på något sätt. Den är ju sant åt sidan, men den är ganska klyschig. För att man mår jävligt skit. Alltså,
ja, det är därför det heter det mörka.
Ja, precis. Alltså det, ja, men folk vill ju gärna ta upp det här. Att, ja, men alla konstnärssjälar har ju haft sina trauman. Så här. Ja, absolut. Liksom, det är ju lite förskönande också. Av att må dåligt, tycker jag faktiskt. Att så här, jo, men man gör det till någonting kreativt. Sen att det, man vill ju gärna så också få höra att... Aha, fan vad jobbigt det låter.
Ja, jag tycker att det låter jobbigt och må dåligt.
Ja,
det tycker jag verkligen. Men i alla fall, jätteglad av mer. Du tycker verkligen att du har varit både öppen och ärlig. Och jag tycker att du har försökt, jag tycker verkligen sett det på ett objektivt sätt väldigt många gånger. Mm. Och försökt att förståelse både för skolan och genom... På ett sätt som jag troligtvis inte hade sett det på. Så här. Mm. Inte förståelse, men jag har försökt att sätta objektivt. Mm. Och som jag tycker är väldigt starkt av det på något sätt. Så är jag väldigt tacksam. Så här, verkligen, verkligen. Och jag hoppas att vi kommer få ett avslut på
det. Ja, gud alltså.
Det hoppas jag verkligen. Så här. Och skit i framtiden. Nu är här och nu. Just nu så det här avsnittet kommer släppas. Det kanske får något jättegott med sig med det där skolverket eller den andra grejen.
Ja, jag har ingen aning om vad jag ska förvänta mig av det här. Det är jätte...
Men i alla fall, jättetack Nim.
Ja, men tack så jättemycket för att jag fick komma hit. Ja, tack. Men det är bra. Tack. Historien som berättas har satt sina spår. Ingen skam att känna, men den känns ändå. Kände jag aldrig ensam med minnen du bär på. Det är inte din skuld att bära. Jag hoppas du förstår, för skulden ligger hos den som begår. Hos den som begår. Stand some cool.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.